Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej, David heter jag och jag är en ny röst som vill välkomna er till Brottsofferpodden. Denna gång träffar Joakim Maria som under flera års tid utsattes av hennes exman för förföljelse, våld och skräck. Denna gång belyser vi hedersrelaterat våld. Detta är del 1 av 2.
Hej Maria och välkommen till Brottsofferpodden.
Tack, hej.
Jag är väldigt glad att ha dig med här idag. Jag sitter just nu och kollar på en av de här böckerna du har skrivit. Och jag tänkte vi kanske kan komma till den lite senare. Jag tänkte att du kan börja lite och berätta om varför du sitter här i podden.
Ja, jag sitter här för att kanske jag har en budskap att förmedla till andra som blir utsatt för våld eller har varit utsatt för våld eller hedersrelaterat våld. Att faktiskt man ska inte stanna kvar i det där faset som har hänt i början, utan det finns alltid en väg ut. Och jag vill försöka att få människorna att se ljuset framför sig. Och kanske det här är det största budskapet i min kamp som vill jag förmedla till andra.
Ja, det låter jättebra. Men om vi ska backa bandet lite så kan vi gå tillbaka. Du är från Iran från början.
Ja.
Sen var det någonting som hände i Iran som gjorde så att du flyttade till Sverige. Mm. Visst var det så?
Ja, det var det.
Och hur var det, sen när du flyttade till Sverige så var det att din exman är idag. Kom hit efteråt. Kan du berätta lite om hur det var när han kom till Sverige?
Ja. Jo, jag flydde till Sverige från Iran efter revolutionen 1979. Så att revolutionen betyder teokrati. Så att det betyder att religiösa makten tog över Iran efter shahen, monarkin. Och då blev det så här att direkt ett väldigt kort tag, några månader efter revolutionen, så började kriget, 8 år krig mellan Iran och Irak. Och under tiden regimen blev helt totalt kontrollerade människor, kontrollerade kvinnor. Kvinnor blev tvungna att täcka sitt hår och bära slöja, vilket var jag var emot hela tiden. Och jag hatade att täcka mitt hår. Jag tyckte att det här är någon kränkning och kontroll över min gräns. Och det klarade jag inte av och jag kämpade emot hela tiden. Jag fick faktiskt konsekvensen både i hemmet och ute på gatan. Så att min man följde regimens system och det blev en av i mängden. Det blev många miljoner som blev anhängare till islamiska regimen. Och han var en av dem. Och han tvingade mig till och med hemma när släktingar var hos oss. Då var jag tvungen att täcka mitt hår och klä mig som regimen krävde ute på gatorna. Så det var en stor skäl, en stor anledning att drömmen att fly härifrån, flytta från Iran. Och, men min man var inte med, han ville inte flytta. Då, det hände, vi levde i södra Iran och det var krig och det var bomb och det var Irak attackerade hela tiden, skickade raketer till våra städer. Ja, en gång fick vi vårt hem och raketen skadade vårt hem och min son hamnade i så apatisk situation, läge för några dagar. Så han blev jätterädd. Okej, nu får ni flytta. Då jag tillsammans med mina tre barn flyttade till Sverige. Och Sverige valde vi därför att mina anhöriga hade bott där här tidigare. Och jag kunde en del om Sverige, hur klimatet och människorna är och sådär. Så därför valde vi också Sverige.
Hur var det att komma till Sverige som flykting från ett krigsland och tre barn?
Jo, i början var det fantastiskt faktiskt. Jag blev kär i Sverige redan från början. Så att allting var annorlunda. Jag hade levt under systemet, alltså regimens kontroll i 8-9 år. Och jag var tvungen att bära slöja och sådär. Men att se kvinnorna leva fri och landets systemet var faktiskt mycket organiserat. Och det förvånade mig mycket och glädjade mig mycket faktiskt. Jag började läsa svenska redan från första veckan och försökte och njuta av det här systemet, det här demokratin. Som faktiskt vi hade förlorat, eller vi hade inte under, inte ens under Shahen. Shahen var diktator, men kvinnoförtrycket var inte som islamisterna hade.
Vilket år var du kom till Sverige?
Jag kom till Sverige 1987, oktober 87. Yes.
Ja. Och vad hände efter det då?
Så efter det där, min exman kom 1,5 år efter att vi kom, när vi skaffade uppehållstillstånd. Då kom han. Och Sverige blev en chock för honom. Han blev chockad och redan från början han tyckte att helvete, vad är det här för land? Han tyckte inte om Sverige på grund av att kvinnor hade mycket makt. Och han kände sig underordnad nu när det blev tvärtom. Våra roller blev tvärtom. Så jag tog ansvar för barnen, skolan, sjukvård. Jag hade bankomatkort och pengarna kom till mitt konto. Han kunde inte språket. Jag blev hans tolk, översatte åt honom överallt. Så han kände sig kränkt och underordnad. Så därför det blev en motreaktion från honom till Sverige. Så därför han satte press på mig. Nej, vi måste flytta tillbaka. Det här är ingen bra land. Han hade inte sagt upp sitt jobb till och med för att hans dröm var att åka tillbaka. Så därför, det där blev en stor del av vår konflikt. Och jag motstod honom, ville inte åka tillbaka, han ville åka tillbaka. Och det blev också en konflikt mellan oss. Bland alla andra konflikten som vi hade under redan från början till dess.
Hur länge pågick den här konflikten?
Ja, tills jag blev skadad.
Men och det var typ ständigt bråk.
Ja.
Och du bestämde dig för att skiljas efter ett tag, eller?
Han var rädd för Sverige. Han var rädd att jag skulle leva, bli som alla andra. Och jag hade det här sugen. Och suget och kapaciteten att bli en i mängden. Så att jag ville bli som de andra. Jag ville leva, bestämma över mig själv. Jag ville bestämma över hur jag klär mig, vem jag omgås med. Vilken till och med utbildning som han hindrade mig att ta, utbilda mig. Jag ville välja de här själv. Men han ville inte, han lät mig inte göra det. Han ville bestämma för att jag var hans fru. Jag var hans egendom. Och det klarade han inte av att jag hade, så småningom blev jag mycket revolutionär mot hans system. Och krävde och krävde och krävde och han klarade inte av. Då var han, som han påstod, han var tvungen att uppfostra mig, att slå mig, att kväva mig. Och det gjorde han hela tiden. Och situationen blev det värre och värre. Ju mer jag befriade mig från han och hans tankesätt och hans ideologi, desto mer blev han destruktiv. Han blev mer våldsam. Han mådde också jättedålig. Han han hamnade i en djup depression också. Han tyckte att nej, men jag är så olycklig, och jag föreslog hela tiden att du får åka tillbaka och bo där och komma och besöka oss då och då. Nej, hela familjen. Han klarade inte av att jag skulle bo här och leva här. Och tänk om hon skaffar en ny man, hon lämnar mig. Hur ska jag klara av det här? Vad ska jag säga till mina släktingar? Han hade till och med dölt allt det här till hans anhöriga. För att han skämdes att berätta för dem hur jag har blivit. Hur bortskämd jag har blivit. Hur fräckt och oärbar jag har blivit. Och han klarade inte av det här. Han mådde dåligt varje dag. Mm. Jag förstod honom. Det var därför jag föreslog att åk tillbaka. Du passar bättre där och jag passar bättre här. Men det gick inte. Jag lyckades inte övertyga honom.
Han ville promsa med er. Det är ju dina tre barn också.
Absolut.
Men hur går du tillväga då för att komma från den här misshandeln och den här psykiska kontrollen?
Jo, ärligt, jag var mycket rädd för honom. Han var ingen att skoja med. Han var orädd. Han kunde göra vad som helst. Och han var inte rädd för att bli gripen eller anhållen eller få straff. Och jag gick nästan aldrig till polisen och anmälde honom.
Du säger nästan aldrig. Hände det att du gick till polisen?
Jag gick till polisen, men det var många år senare.
Ah, okay.
Men jag gjorde inte i början. Så att jag själv var också bunden i det här bakåtsträvande kulturen. Som faktiskt bindade mig också. Det var inte så att jag var mycket modern och modig. Det tog tid tills jag förstod att så ska det inte funka. Han får inte behandla mig så. Han får inte kränka mig. Han får inte slå mig. Han slog mig framför barnen. Han spottade mig på ansiktet så att han tyckte att jag är en skamfläck för honom och hans familj. Och det samlades bara hat mot honom.
Pratade du med någon?
Det gjorde jag faktiskt alldeles på slutet. Okay. När jag kallades till skolan, min yngre dotter, kuratorn i skolan kallade mig. Och hon berättade för mig att din dotter mår jättedålig. Hon springer hem hela tiden. Hon är orolig att komma och kolla hemmet. Även under rast, skolan låg i närheten. Hon springer hem och kollar, vad är det som pågår hemma? Och jag berättade för henne att jag blev misshandlad av min dotter, märker och vet och ser. Därför hon mår så dålig. Och hon föreslog att ja, men du klarar inte av det här i längden. Du måste söka hjälp. Hon orsakade att du sökte hjälp hos en psykoterapeut. Och jag gick hos henne i över ett år. Och den här psykoterapeuten var räddningen för mig. Hon berättade för mig att så ska det inte funka. Du skadar dig själv, du skadar dina barn och du skadar till och med honom. Du måste lösa det här problemet, vilket sätt du får välja själv. Men den här situationen är farlig för för familjen, alla.
Hur länge hade han varit i Sverige då? Du sa att du pratade med den här psykoterapeuten ett år.
Ja.
Så att, och han kom innan du började gå dit. Hur länge pågick den här misshandeln?
I Sverige pågick nästan 8 år.
8 år? Mm. Oj. Men då gick du till den här psykoterapeuten och hon gav dig styrkan. Vad för någonting fick dig att... Eller vad var det som fick dig att... Eller vilken hjälp sökte du därifrån? Eller vad bestämde du för att göra och varför?
Faktiskt, hon var väldigt lugn kvinna och lyssnade på mig. Jag mådde jättedålig. Jag fick jätteastma under tiden. Jag vet inte varifrån kommer den. Och de testade mig. Jag till och med bodde på en rehabilitering i en hel månad. De hittade ingenting som jag var allergisk mot. De sa att det här är bara psykisk astma. Det här är någonting som har någonting psykiskt påverkar dig, att du kan inte andas. Och jag hamnade på akut, jag fick kortison, jag fick inhalationsmediciner och sen kom hem och igen tillbaka ambulansen hela tiden. Alltså det var helvete i helheten. Och jag var maktlös. Jag kunde inte göra någonting. Han hjärntvättade barnen otroligt mycket. mot mig. Och han kallade mig hela tiden hora, billig och påverkade barnen. Indoktrinerade sin religion, sin tradition i barnens hjärna att så ska det funka. Och hon är inte en av oss. Jag blev isolerad till och med från min familj.
Kände du på någon gång att det där var din verklighet också? När han sa de där orden tillräckligt många gånger att du kände dig billig? Du kände dig som en hora? Eller kände du nej, han håller på och ljuger bara?
Nej, men jag kunde. Det värsta som han gjorde mot mig, det var att han vände barnen mot mig. Det där var det värsta. Och tog hela kraften från min kropp och mitt själ. Så det blev att jag förminskades när jag såg på gatan att barnen vände ryggen mot mig och inte sa hej till mig, inte svarade på mig. Hej älskling. Ja, de vände ryggen och gick. Och det var mycket hårt. Mycket, mycket hårt. Så att jag ville bara dö. Han försökte att få mig tillbaka. Det här var hans vapen att få mig tillbaka. Han tog allt egendom vi hade. Vi köpte en matbutik. Vi hade en matbutik i 2-3 år. Allting, vi sålde och lämnade allting till honom. Jag blev kvar med alla skulder. Jag lämnade hemmet. Det fanns, jag kunde noll om bodelning. Jag kunde inte. Jag visste inte att det fanns en bodelning, en vårdnadstvist, en omgänge. Jag hade ingen aning om de här. Jag tyckte att det var hans rätt. Huset, hemmet, bilen, affären, inredningen hemma. Allting gick till honom, till och med barnen. Det enda som jag tog hemifrån, det var mina egna kläder. Och min lilla flickas kläder. Och gick därifrån. Men jag var beredd att dö och inte gå tillbaka. Ingenting kunde stoppa mig, inte ens barnen. Men jag blev mer och mer hatisk mot honom.
Vad tog du vägen då? Gick du till någon vän eller var det någon som var beredd att skjuta dig?
En gång när han hade misshandlat mig väldigt grovt faktiskt. Vi var från jobbet, vi jobbade på, han hade en städfirma, jag följde med och hjälpte honom. På vägen hem på garaget. Jag nämnde att jag vill lämna dig. Jag kan inte leva med dig. Då blev han rasande och hittade en sån här järnbit från bilen och slog mig inne på garaget. Och det blev blåmärke i hela kroppen. Jag bara skyddade ansiktet. Dagen efter, jag var fullt med så här stora, stora blåmärke på låren och benen och ryggen.
Maria, var det någon som stod upp för dig? Men om han misshandlade dig så mycket. Du sa att den läraren i skolan stod upp för dig. Men var det någon annan som såg där? Var det någon som vågade?
Nej, det där misshandlet, det hände sent på kvällen. Vi kom hem runt 11-12 tiden från jobbet. Det var städfirma, han städade på en gym. Och det hände i garaget. Vi hade en garageplats och ingen såg det. Mm. Och dagen efter gick jag raka vägen till socialtjänsten. Mm. Och visade min kropp. Jag kommer till och med ihåg kvinnans namn och även utseende. Jag visade och sa att jag vill flytta. Jag kan inte leva med honom. Kolla vad han har gjort med mig. Men det som jag kritiserar idag, jag kommer kritisera resten av mitt liv. Hon anmälde inte det här.
Vad säger de då? Vad gör de?
Jag visste inte att ens om jag har rätt till någonting. Om jag har rätt till en polisanmälan. Det var min man. Och jag var en billig kvinna. Han har uppfostrat mig. Så hade jag förstått redan från min bakgrund. Och därför när socialsekreteraren kontaktade bostads... Det fanns en bostadscentrum där vi bodde. Hon kontaktade dem. Jag stod i förtur. Det var 23 december 1996. Denna dagen. Det var runt omkring 23, jag lämnade jag min skilsmässa. Jag sa till henne, jag vill lämna honom. Men jag vet inte vad ska jag ta vägen. Och hon sa att ja, du kommer att stå i förtur. Då blev jag, alltså stod jag i kö för att få en bostad. Och det var med detsamma lämnade jag min skilsmässa-ansökan till tingsrätten.
Så fort du hade fått en bostadskö så lämnade du ansökan?
Ja. Nej, men jag fick hjälp av socialtjänsten och det gick ganska fort.
Hur kändes det? Att nu var bollen i rullning, nu skulle det kanske hända.
Ja, det började hända. Men så fort han förstod att Alltså, jag lämnade ansökan till skilsmässa och det kom brev hem till oss, till honom. Och han rev den, han bråkade, han slog mig, han skrek. Till och med den gång han skulle kväva mig, döda mig. Och det var helvete. Det var bara helvete. Men jag var bestämd. Jag ville inte leva med honom. Och då när jag fick besked att jag fick en lägenhet, jag kunde flytta 1 juni 1997. Då var jag jätteglad och lycklig. Och då sa jag till honom, jag flyttar. Och du vet, du kan tänka dig vilket helvete det blev. Mm. Mycket bråk och skrik och barnen. Och
men var det första gången du sa att du skulle flytta från honom? Var det första gången
du verkligen... när jag fick lägenheten, då sa jag till honom. Det var mars. Jag fick besked att skilsmässan var nästan klar vid den perioden. Och beskedet fick jag i april att jag kunde flytta in i juni. 1 juni. Och då berättade jag för honom att jag kommer att flytta.
Vad hände då?
Det var helvete. Hela tiden. Det var bara... Han grät ibland. Han slog mig ibland. Han bad om ursäkt ibland under tiden som jag bodde där. Och jag jobbade. Min bror var arbetsledare på ett hotell någonstans i Bro. Och jag jobbade hos honom. Och han gick och hotade min bror att du får sparka henne. Nu har hon bra ekonomi, nu tjänar hon sina pengar. Nu kommer hon att lämna mig. Och han till och med hotade min bror att skulle explodera hans bil. Betala någon och döda honom. Och han hotade mig. Han hotade mig att kasta syra på mina ben. Inte ansiktet, det tänkte jag aldrig att han skulle skada mitt ansikte. Han hotade min andra bror. Han hotade att kommer att betala och kidnappa mina syskons barn i Iran. Så att han hade mycket inflytande i Iran. På det sättet försökte han att hindra mig att lämna honom.
Var du någonsin på väg att stoppa skilsmässan eller var du bestämd?
Jag var bestämd.
Och du sa det till honom också?
Flera gånger tidigare hade jag bestämt och ändrat, men det här gången var jag bestämd.
Fanns ingenting som skulle kunna få dig ändra det här?
Det fanns ingenting kvar. Jag hatade mig själv. Jag kände inte igen mig själv i spegeln. Jag tittade på mig i ansiktet och sa att jag hatar mig själv. Jag kan inte leva så här. Och ingen, inte ens döden skulle hindra mig. Jag sa till honom, du får gärna mörda mig. Du får mörda mig. Hellre att dö än att leva i en sådär helvete.
Hade du skaffat dig många vänner från Sverige eller från Iran som visste om din plan att flytta?
Nej, vänner var bara de familjer som han godkände. Det var fyra familjer som var hans vänner också. Jag fick inte omgås med ensamstående kvinnor eller ensamma kvinnor. Så vi hade några familjer som umgicks med.
Är det vanligt bland typ, vi sa nu är du från Iran så vi tar det som ett exempel, men är det vanligt för iranska kvinnor som kommer hit att det är så?
Det är inte vanligt, men du vet, kvinnan är underordnad för det mesta är det i religiösa länder som styrs av sharia-lagar. Man måste kunna den här religionen och den traditionen och denna kulturen är inte enstaka. De är mycket påverkade av religionen och religionen hade mycket styrka i Iran. Och religionen betyder sharia-lagar. Och inom sharia-lagar, kvinnans värde är hälften. Kvinnan är till för att föda barn, för att tillfredsställa sin make sexuell, för att laga mat, ingenting annat. Det finns inga andra krav på kvinnor. Jag pratar om sharia-lagar. Jag pratar inte om kampen som kvinnor förde och kämpar för att rädda sitt liv och att ta av sin slöja. Slöja till exempel. Det är en kontroll över kvinnans kropp, kvinnans sexualitet. Och det här kommer från religionen, från sharia-lagar.
Med slöja när du var i Sverige?
Man hade inget val. Det var obligatoriskt. Till och med våra ministrar åker till Iran. De tänker till sitt hår när de åker till Iran. Ja, det var obligatoriskt. Det var ingenting man väljer själv att ta av eller ta på när man vill. Det är någonting som ingår i systemet och ingår i regimens system.
Ja, det är lag.
Ja, ja.
Men om vi går tillbaka till att du har förklarat för han då att du flyttar. Du är på väg att få en lägenhet. Skilsmässan är på gång att gå igenom. Mm. Hur går ni eller du vidare där? Vad är det som händer efter det?
Jag flyttar 1 juni.
Vilket år är det? 1 juni?
87. 97.
97. Mm. Och då har du varit i Sverige cirka 10 år?
Ja, jag var i Sverige cirka 10 år.
Det var och han har varit här 8?
Ja, han var 8,5 år. Han kom 1,5 år senare. Och 1 juni fick jag lägenheten. Och då fick jag nycklarna och allting. Lägenheten var stor, det var en stor trea. Och min avsikt var att barnen kan bo hos mig då och då också när de vill. Min dröm var, alltså min plan var att de bor hos sin pappa, men jag ordnar ett rum åt dem. Jag köper säng och grejer. Stora rummet blir till dem och mindre rummet blir till mig och min lilla flicka. Så vi kan omgås och träffas och de kan bo hos mig. Men när jag fick lägenheten då berättade jag för honom att och när det var dags att flytta, då packade jag mina grejer. Då blev det helvete i hemmet. Han skrek och han bråkade, han grät. Han drog mig i håret, han drog mig i mina grejer. Men jag var bestämd. Alltså jag försökte att vara stark. Mina barn grät, mamma snälla, gå inte, vår familj. Barnen ville ha kärlek och ja, var helt oskyldiga. Men jag sa nej, jag kan inte. Jag kommer att dö. Jag kan inte leva så här. Jag måste flytta. Och det som var fel, utav mig, var att jag flyttade till bara en kvarter långt bort därifrån. Jag bodde i närheten till dem. Och han kunde se var runt omkring min lägenhet och kollade, kontrollerade vad jag gjorde och vem jag omgicks med. Och då var jag inte helt fri från honom. Men i alla fall, jag flyttade och jag började skaffa, mina syskon hjälpte. Jag fick möbler från dem, tv från ena, säng från det andra. Och ja, det var okej. Okay. Det var bra.
Kände du dig fri på något sätt då när du fått lägenhet?
Mycket, mycket. Alltså det var en helt annan värld. Jag började gilla Sverige igen. Så jag började känna mig fräck. Jag började känna mig fri. Och jag jobbade, jag hade mina pengar. Och jag började köpa grejer. Men det var tyvärr väldigt kort. De här lyckodagarna eller lyckomånaderna. Och han var på mig hela tiden ändå. Han knackade på dörren, han följde efter mig. Ibland när jag satt i bussen, då såg jag att han kör bakom bussen.
Mm. Var du rädd för han samtidigt?
Mycket.
Mycket rädd.
Ja, när jag satt i bussen, då satt jag på handikappstolen. Och jag sa till chauffören, snälla, jag sitter här för att jag är rädd. Det kan hända mig någonting. Jag brukar berätta för folk att om det händer mig någonting, så vet ni. Jag visste att faran är precis här. Det kommer att hända mig. Jag kommer att dö när som helst. Men jag ville, trots allt det här, jag ville inte gå tillbaka till honom. Jag tänkte kanske han kommer att vänja sig. Nu har jag lämnat allt pengar vi hade. Nu har jag lämnat barnen till honom. Vi hade en nyköpt bil och allting. Allting lämnade jag och gick ut därifrån. Nu kanske lugnar han ner sig och låter mig vara och skaffa en kvinna, en ny kvinna. Och jag kan leva ett värdigt liv. Men
så blev det inte riktigt.
Det blev inte.
Ja, vad hände då kort efter det?
En gång, sent på kvällen, ringde han och sa, kan du komma ner? Jag vill prata med dig. Jag och min lilla flicka var hemma. Klockan var 9. Jag skulle till jobbet tidigt. Jag gick till jobbet 6 på morgonen. Jag sa nej, jag ska upp tidigt. Jag kan inte komma ner. Snälla, snälla, kom ner. Jag vill bara prata med dig i några minuter. Kom ner till porten. Jag gick ner till porten och sen helt plötsligt han fick tag i mig och min hals. Han tog en kniv och stoppade i halsen på mig. Ja, jag vet att du träffar en man. Jag vet att du har en man där uppe. Men jag lovar, på pappas grav, han brukar alltid svära på pappas grav. Ser jag dig med någon man, med någon, någonstans, jag lovar att jag skär halsen av dig med det här kniven. Och han höll på att hota mig. Då kom min dotter barnfota ner. Vad är det, mamma? Vad hände? Och han blev rädd och stoppade kniven i fickan. Nej, ingenting. Jag bara pratar med din mamma. Och då, den här lilla flickan hade räddat mig flera gånger. Alltså hon har räddat mig flera gånger när han hade planerat att skada mig. Då hade hon kommit precis i tid och räddat mig. Mm.
Men dottern kommer ner och räddar ditt liv där. Och,
hon har gjort flera gånger.
Flera gånger.
Jag är så tacksam. Hon var en jättemodig tjej. Jag måste berätta en annan händelse som är kanske minst lika viktigt i det här intervjun. Det var 28 augusti 1997. Han ringde mig och sa att kan du komma hem till oss? Det var min äldsta dotters födelsedag den 30 augusti. Och vi hade ingen chans att fira hennes 18-årskalas. Men han ringde mig och sa, kom snälla, jag vill planera med dig att, om att vi gör någonting för vår dotters födelsedag. Och jag vägrade, snälla kom. Och min lilla flicka, nej mamma, gå inte, du fattar inte, han är farlig. Nej, men vad ska han göra framför dig och de andra barnen? Vi går tillsammans, okej? Men lova mig att du ska inte gå någonstans. Jag sitter bredvid dig och vi pratar och sen går tillbaka. Hon var alltid så där på vakt efter att se vad hände med mig. Och just den kvällen, vi gick hem till dem, vi promenerade hem till dem. Och jag hade kommit från jobbet, jag var jättetrött. Och jag satt i soffan. Okej, säg vad du vill. Vad vill du? Ja, och han skickade barnen till balkongen och låste dörren inifrån. Och då gick till köket och gjorde te och kom tillbaka till vardagsrummet. Ten i en mugg. Det visste han att jag hatade att dricka te i mugg. Jag ville ha te i glas för att se färgen på te. Men ten i muggen, det var jag lite... Jaha, vad är det här? Jag fick te i mugg. Och jag brukar inte dricka på det sättet. Men i alla fall för att bli av med hans tjat. Varsågod, ta din te, drick din te. Okej, då drack jag min en klunk. Och ställde den på bordet. Och somnade direkt. Och somnade på sekunder. Jag vet inte, 20 sekunder, 30 sekunder eller mindre. Då somnade jag direkt. Och då går han och ropar på barnen. Kom in, mamma var jättetrött. Hon har somnat. Men ingen trodde på honom. Alla barnen började skrika. Mamma, mamma, vakna. Och jag sov bara. Jag sov i 15 timmar.
Oj.
Dagen därefter på eftermiddag vaknade jag. Och då började barnen skrika. Nej, mamma är jättetrött. Låt henne sova. Och lilla flickan, nej vi ska hem. Hon ska till jobbet. Hon skulle till på utflykt dagen därefter. Och sen så... Och barnen hotar honom. Och de lägger mig på golvet. På en madrass på golvet. Och både flickorna sover på min sidan om mig. Men han går och sover vid entrédörren. För att han var rädd att vi ska vakna och rymma därifrån. Han hade planerat att kidnappa mig till Iran. Han hade till och med skaffat en rullstol i sin bil för att ta mig dit och sätta på rullstolen och sen köra mig till flygplatsen och åka till Iran. Eller fly till Iran tillsammans med mig.
Barnen räddade dig kan man säga.
Ja. av min lilla flicka och barnen. Och sen, jag ligger och sover fortfarande. Tidigt på morgonen går upp min lilla flicka och skriker som vanligt. Du får köra mig och min mamma hem till oss. Annars ringer jag polisen. Hon, den där lilla flickan hade mobil hela tiden. Annars ringer jag, hota, ring jag om du inte kör min mamma till vårt hem. Då bär de mig. Jag var så medvetslös så att under tiden jag hade kissat på mig och hade ingen aning. De bär mig in till bilen och kör mig hem till mig. Och där ringer min dotter till min bror och han kommer och de kör mig till vårdcentralen. På vårdcentralen märker de att det finns en jättestark sömnmedel. Jag vet inte vad den heter, men det står i journalen.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Till och med vårdcentralen, polis anmäler inte honom. För mycket än min lilla flicka, min dotter, gråter och försöker uppmuntra dem. De polis anmäler inte det här händelsen.
Det låter jättekonstigt.
Ja, det står i journalen. Och min, alltså för, medförfattaren som har skrivit boken har skrivit tillsammans med mig boken. Hon är kriminolog. Hon har läst hela journalen. Hon är mycket kritisk mot polisanmälningarna, polisen och utredningen. Det är mycket bristfälligt utredning.
Alltså det hade kunnat stoppas redan där om de hade gått vidare med det. Kanske inte det som hände skulle ha hänt. Ja. Det vet man ju inte.
Ja. Men. Ja. Det, så är det. Det är därför jag är så besviken och jag är så kritisk mot systemet. Och jag tycker att många, många liv försvinner eller många kvinnor utsatts på grund av brist på kunskap eller oengagemang eller att deras kultur blandar inte oss i.
Vi kan komma tillbaka till det lite senare, för att det är ju jätteintressant ämne också som behöver verkligen belysas, som behövs göra någonting åt. Men efter den här knivincidenten i reporten när din lilla dotter kom och stoppade din exman, vad hände strax efter det?
Ingenting, jag gick upp och la mig och dagen därefter vi fortsatte som vanligt. Men han var på mig hela tiden. Jag bodde häromdagen, jag och Daniels killen som fotograferade mig. Vi åkte på samma plats. Jag visade honom vart brukade han gömma sig för att se direkt in i min kök. Han gömde sig på kök. Jag hade ingen gardin och jag bodde väldigt fattigt. Han gömde sig i buskarna precis som han kunde se min vardagsrum, min kök och min sovrum. Han kunde se igenom lägenheten. Han spionerade hur jag lever, om jag umgås med någon eller om någon människa, man eller kvinna, besöker mig.
Hur länge bodde du i den här lägenheten innan?
4 månader.
4 månader.
Mm. Inte ens det, lite mindre.
Lite mindre. Mm. Vad var det som hände i slutet av de här 3-4 månaderna?
Ja, jag bodde där och jag gick till jobbet 6 och kom tillbaka 4. Och min dotter gick i skolan. Men som sagt, han var på mig. Efter det där droghändelsen, 2-3 dagar senare gick jag till jobbet. Det var helg, lördag, söndag och sen måndag gick jag till jobbet. Och sen mina arbetskamrater, de var helt häpnade. Vad har det hänt med dig? Varför ser du ut så här? Dina läppar hänger, dina ögonlock hänger. Det känns som om du har drogat. Har du knarkat? Nej, knark. Jag gör inte. Men du ser ut så. Och jag har berättat för dem. Och ja, men du måste anmäla honom. Han kommer att mörda dig. Fattar du inte? Hur kan du vara så trög som min väninna? Och sen de uppmuntrade mig helt enkelt. Från jobbet gick jag direkt till polisen. Det fanns en polisstation i närheten till oss. Där jag steg av från polisen. När jag skulle gå in i polishuset, då satt han utanför polisen och väntade på mig. Mm. Och började grina och gnälla och snälla, gör inte, jag kommer att bli utvisad och jag kommer att bli si och så. Jag kommer att hamna i fängelse. Och då sa jag okej. Gick jag hem och därifrån ringde jag till polisen.
Hur svarar polisen då?
Då berättade jag för polisen att han har drogat mig. Det finns bevis hos vårdcentralen och allting. Men jag vågar inte gå till polisen. Han följer efter mig. Jag vågar inte göra det. Då kom 2 kvinnliga poliser hem till mig. Och sen därefter fick jag en överfallslarm. Mm. Om jag känner mig hotad, då kunde jag slå larmen. Men det blev ingen förhör när jag berättade att han hade drogat mig. Ingen förhör.
Kändes det som om de trodde på det? Var de tillmötesgående?
Tydligen de gjorde det för att jag fick ett överfallslarm. Annars hade jag inte fått ett larm. Jag hade larmen i väskan när jag fick syra i ansiktet. Mm. De till och med lärde mig att du slår den här knappen där. Här är koden direkt. Vi kommer inom 3-5 minuter till och med. Men ingen förhör, ingenting, ingen arrestering, ingen.
Sa de varför att det inte blev någon förhör?
Jag vet inte. Jag var helt omedveten, okunnig om svenska rättssystemet. Det var allra första gången jag hade gått hos polisen och polisanmälde och den här processen. Jag kunde inte, jag trodde poliser i Sverige är som poliser i Iran. Vi var rädda för poliser. Vi gick aldrig i närheten till polisen. Poliser var farliga. Du kunde bli arresterad på vad som helst. Och jag trodde att poliserna i Sverige var precis samma sak.
Vad hände då strax efter anmälan? Överfallslarmet. Kände du dig tryggare då? När hade du...
Ja, jag berättade för honom. Jag sa till honom. Han ringde och trakasserade mig. Kom och knacka på dörren och allt möjligt. Jag sa att jag har ett larm i min väska. Om du kommer i närheten till mig, då slår jag larmet. Men vet du vad han sa alltid? Ja, jag skiter i polisen. Polisen i Sverige, de gör ju ingenting. Jag dödade dig, jag sitter i fängelse 2-3 år. Sen kommer jag ut. De gör ingenting.
Hur kändes det att han sa så?
Ja, han sa alltid. Han sa, ja men polisen i Sverige, de gör ingenting. De är snälla. Fängelse är som ett hotell. Han var inte rädd för polisen.
Det kändes som att det spelar ingen roll vad du sa, han skulle ändå inte ändra sig.
Mm. Nej, jag sa till honom att jag har larm, då sa han. Men han slutade aldrig att följa efter mig, han slutade aldrig att skada mig, han slutade aldrig att hota mig. Det hjälpte inte att berätta för honom att jag hade ett överfallslarm.
Var det jobbigt att han inte på något sätt backade bort eller på något sätt respekterade din
åsikt? Det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Alltså, när jag skulle passera gatan, jag tittade 10 gånger om han skulle köra över mig och döda mig. Och när jag satt i bussen, när jag var bland folk, alltid var jag försiktig. Jag visste att någonstans, så att han jobbade inte, han slutade jobba också. Jag visste att han överallt bevakar han mig. Han var koll på vad jag gör. Vi hade, vår lägenhet hade två dörrar. Och vi låste dörrarna inifrån. Och vi hade en sån där tjock gummiräp. Och vi stängde, alltså knöt räparna från ena låset till andra låset innan vi går och lägger oss. Så oroliga var jag och min dotter.
Hur gammal är din dotter vid det här tillfället?
Då var hon 13 år.
13, okej. Okay. Men vad händer efter det här då? Hur går ni vidare?
Alltså, det var inget vanligt liv. Jag omgicks med bara kvinnor och bara i hemmet. Jag vågade inte göra någon aktivitet. Och jag jobbade. Jobbet var bästa räddningen för mig. Under tiden jag var på jobbet, då visste jag att det här är, områden är trygg. Här kommer han inte skada mig. Här kommer han inte synas. Han vågar inte komma i närheten. Men så fort jag steg av från bussen eller hem, jag skulle gå hem, då var jag orolig överallt. Jag hade en sån här stress att han skulle göra någonting. Men jag hade ingen aning på vilket sätt. Vad skulle han göra? Hur skulle han skada mig? Och 19 september 1997, då ringde han mig och bad att jag skulle träffa honom. Denna kvällen var jag hos min väninna, hemma hos min väninna. Och jag sa nej, jag vill inte. Alltså telefonen ringer, jag svarar, det är han. Och du vet, jag var både hatade och var rädd för honom. Ja, vad vill du? Snälla Maria, jag vill träffa dig. Nej, men jag vill inte träffa dig. Snälla, bara en halvtimme. Jag vill bara träffa dig. Och jag sa nej, nej, nej och la på luren. Efter en kort stund ringer telefonen igen. Då var det min äldre dotter den här gången. Och snälla mamma, pappa vill att du ska träffa honom. Kan du komma snälla? Han tjatar så mycket, han gnäller så mycket. Jag klarar inte av. Han bad mig att ringa dig. Kom snälla mamma, jag följer med. Jag gick aldrig ensam med honom själv. Men den här gången sa min dotter, ja, jag följer med. Och jag som faktiskt var så krossad av att fick inte träffa mina barn. Då tänkte jag, ja, åtminstone jag kan träffa min dotter. Jag sa, okej, älskling, jag kommer. Bara för din skull. Och då kom han dit. Alltså på gatan. Och då följde jag med honom. Och vår dotter satt i baksätet. Vi åkte till stan på en café. Vi satte och han började grina som vanligt. Gnälla som brukar han göra. Snälla Maria, kom tillbaka. Jag älskar dig. Ge mig en ny chans. Jag försöker att ordna allting. Vi åker till Kanarieöarna. Jag bjuder dig, du och jag. Och när vi kommer tillbaka, om du fortfarande vill vara själv, då respekterar jag. Men ge mig en ny chans.
Vad känner du när han säger de här grejerna? Tror du på honom eller känner du bara att det är jobbigt? Men det var din stora dotter om jag också. Hon var med. Ja. Är hon på hans sida?
Nej, hon var inte på hans sida. Hon satt bredvid mig, hon höll mig i handen. Och vi pratade med varandra. Alltså det var så fint att sitta och prata med min vackra dotter. Men han började tjata och tjata. Och jag tittade på honom. Gud vad jag hatar den här mannen. Jag hatade honom så mycket. Han hade tagit allting ifrån mig. Jag sa till honom, fattar du inte? Förstår du inte hur mycket jag hatar dig? Förstår du inte att hela min kropp och mina celler hatar dig? Hur kan jag leva med dig? Då sa han, är det här sista du vill? Ja, men det kommer att bli dyrt för dig.
Har han någon förståelse, Maria, på att du inte vill vara med? Förutom förstår han att det han gör är fel? Eller ber han om ursäkt för att förlåta att jag slog? Eller tycker han är lite fullt normalt?
Han hade bett om ursäkt många gånger tidigare. Han hade till och med skrivit ett avtal att han skulle respektera mig. Ett avtal med hans namnteckning. inför hans kompisar och familjer som var försökte att vara med och ena oss igen. Han lovade, men det var inte han som var felet. Det var jag som var felet, enligt hans definition. Han gjorde vad som helst för att skydda sin familj, för att skydda sin heder, för att skydda sitt namn, för att skydda allting. Det var jag som inte respekterade. Det var jag som var billig. Det var jag som var inte en ärbar kvinna, som var en av hans krav. Det var jag som skämde ut honom inför hans kompisar, vilka de var. Det var som honom. Det var jag som förstörde hans namn. Och hans teori var att det fanns möjlighet att han kunde ändra på mig, förändra min tankesätt och min frigörelse. Och på det sättet tyckte han att han kunde ändra den här situationen. Han kunde göra en bättre kvinna utav mig. Han brukade säga, jag har jobbat med dig. Jag har kämpat för att göra en bra kvinna i 18 år. Och nu vill du lämna mig.
Men där på kaféet säger han i alla fall att det kommer att bli dyrt för dig.
Jo, han sa, men det kommer att bli dyrt för dig. Och jag tittar på honom. Alltså, hans min. Ansiktet. När han hade någon plan, då tittade han inte på mig eller sa ingenting. Och helt plötsligt ansiktet förändrades. Och då såg jag det på honom, på det här minen. Då fattade jag. Han har någonting i tankarna. Han har någon plan. Då fattar jag att varför tog han mig till stan? Då är det någonting som är på gång. Men jag hade ingen aning vad kunde det vara.
Blev du rädd?
Jag tänkte, jag var rädd, men dottern var med. Min dotter var med, satt bredvid mig och vi pratade. Vad skulle han göra? Hur skulle han skada mig? Han kan inte skada mig framför min dotters ögon. Det var det som var min trygghet och lugnade ner mig. Att åtminstone inte den här gången. Men varför tog han oss dit? Och han ljög för min dotter. Han sa att jag har bokat bord för att äta middag med dig och din mamma. Fast det var lögn. Vi satt på en kafé. Och sen när jag sa nej, jag vill inte komma tillbaka. Jag vill leva själv. Jag kan hjälpa dig. Vi kan samarbeta med för att ta hand om barnen. Men jag kommer aldrig tillbaka till dig. Då sa han, men du kommer att ångra dig, sa han till mig. Jag sa, ja, det spelar ingen roll. Då sa han, okej, jag går ut och hämtar bilen. Han gick för att hämta bilen. Och det var också skum, det var också konstigt. Det dröjde en hel del tills han kom tillbaka. Och jag tittade på klockan, gud. Det tog så lång tid.
Började du misstänka att det var något konstigt på gången?
Ja, jag blev misstänkt. Misstänksam att vad hände, varför kommer han inte? Då tänkte jag, alltså mina teorier, vad ska han göra? Gick han och hämta en pistol och skjuta ihjäl mig? Vad ska han göra? Men han kommer inte skada mig framför min dotters ögon. Alltså till och med jag blev misstänksam. Vet min dotter om hans plan? Mm. Är hon med på planen? Är hon med vad han ska göra? Alltså helt plötsligt, på sekunder, blev jag misstänksam på min dotter. Men nej, hon skulle inte acceptera att pappa skulle skada mig. Alltså jag var i en sån där kamp mellan mig, ja och nej och ja och nej. Vad ska han göra och vad skulle han inte göra? Men det enda som jag tänkte på att han skulle skjuta ihjäl mig. Och att skjuta ihjäl mig, jag var ärligt, jag var beredd att bli ihjälskjuten, att bli mördad. Men inte gå tillbaka till honom. Annars kunde jag säga, okej, jag kommer. Vi testar en gång till. Men jag ville inte.
Du ville hellre leva fri än leva under fångenskap.
Jag ville leva fri. Men jag visste att leva fri, det kostar otroligt mycket för mig. Jag hade redan betalat priset. Jag hade redan betalat att all egendom vi hade, till och med han tog ifrån mig mina barn. Mina tonåriga barn. Han fick dem att hata mig. Jag hade redan betalat jättehögt pris som jag var väldigt, väldigt tungt för mig. Och hade krossat mig faktiskt. Men jag visste inte att han kräver mer utav mig. Han ville skada mig ännu mer. När han gick och hämtade bilen, sen kom han tillbaka. Som jag tittat på honom, jag kunde honom mycket väl. Jag kände hans beteende, hans kroppsspråk, hans ansiktsmin. Och jag kunde mycket om honom. Då tittade jag på honom. Då fattade jag att han är indragen. Han ser ingenting. Han är tyst. Det kändes som han har skuldkänslor för någonting. Och jag följde med. Vi följde med, jag och min dotter. Jag satt i bilen och min dotter i baksätet. Och sen han körde hem oss, hem till mig. Men det hände någonting, någon skum grej igen. Så att han släppte mig i början på gatan. Fast jag bodde på, längst in på gatan. Han släppte mig vid mellan nummer 10 och 8 någonstans där. 6 och 8 någonstans där. Port nummer 6 och 8. Och jag bodde på port nummer 18. Längst ner på gatan. Det var en hel del att gå. Då var jag glad i alla fall. Det hände ingenting. Jag var fri och glad. Och kramade min dotter.
Hon skulle med pappan hem.
Ja, de bodde tillsammans.
Så att det kändes som att okej, okay, jag klarade mig den här gången när jag hoppade ur bilen.
Ja, och jag klarade mig. Jag var glad att jag klarade mig den här gången. Jag var jätteglad. Ja, det hände ingenting. Han skadade mig, inte mig, tack och lov att dottern var med. Och det gick bra den här gången. Men jag blev lite misstänksam. Varför här? Varför inte där? Varför inte på nummer 18? Varför på nummer 6? Men det spelade ingen roll. Jag kunde gå vägen.
Frågade du han eller du ville bara
bli nästan? Jag frågade inte. Jag ville bara gå. Jag ville bara befria mig från honom. Och sa hej då. Han sa hej då. Väldigt lågt. Och gick därifrån. Och gick och promenerade mot min port. Det var just den kvällen min lilla flicka hade bjudit hela. Hon gick i sexan. Hon hade bjudit alla klasskamrater. Det var hennes födelsedag. Och jag hade köpt så här cola och chips och så där och musik till. De hade jättekul, min lilla flicka. Och sen jag promenerade mot porten. Precis utanför port nummer 10. Då såg jag att en ung kille vänder sig och tittar på mig i ögonen. Det var bara några meter avstånd. Det kändes som om han väntar på mig. För att han tittade mig på ögonen. Då kände jag antingen det är någon som vill ta min väska. Eller jag vill råna mig. Det var det enda jag tänkte på. Så därför tog jag lite avstånd från gatan och gick ner från trottoarerna. Och just när jag skulle passera honom. Då kom han väldigt snabbt mot mig och frågade. Ursäkta, vad är klockan? Och jag har tittat på klockan.
Han frågar den här, vad är klockan? Har du någon konstiga tankar då? Eller tänkte, var det bara automatiskt att jag ska kolla vad klockan är? Eller fick du någon sån här tanke att nu är den här killen som jag fick misstänkt konstiga tankar kring, nu är han framför mig. Eller var enda tanken du hade, eller var klockan?
Ja, han bara tittade på klockan. Varför skulle han, vad skulle han göra? Han bara frågade vad klockan var. Och jag hann bara titta på klockan, men snabbt kom han nära mig. Alltså, konstigt, Joakim, att jag har klockan kvar. Klockan har stannat just den tiden.
Som det hände?
Mm. Jag har den kvar. Daniel har sett den. Och jag tittat på klockan och tittat på honom. Då hände. Då kände jag en jätte smärta. Då kände jag någonting på ansiktet. Han kom så nära mig så att han siktade exakt där han hade planerat.
Förstår du vad det är som händer eller Nej. Känner du bara smärta?
Jag känner bara smärtan och skriker. Och den konstigaste nog var att han, min exman, hade inte åkt iväg. Han stannade kvar där tillsammans med min dotter i bilen.
Förstår din dotter vad som är på väg att hända? Vet du det?
Ingen förstod. Min dotter berättade att hon trodde att det var någon som knivhögg mig. För att när jag började springa och skrika, då springer min dotter också efter killen. Han springer runt huset för att få tag i honom. Men tyvärr, hon tog inte tag i honom. Men min exman springer inte efter honom, utan han kör fram. Och jag kände att någon bil kör på mig. Jag trodde att det var någon som vill döda mig också.
Alltså, då
var
det kör på dig med bilen?
Ja, han körde fram. Och då körde, alltså, jag kände bilen på mig. Och då var det min exman. Väldigt sakta enligt grannarna. Så när jag började skrika och skrika, då alla tittade igenom. Det var 5-våningshus. Alla tittar, vad hände? Och även min dotter, lilla flicka, och hennes klasskamrater. Och någon pojke skriker, Mariam, någon kidnappar din mamma. Och då Mariam var beredd alltid. Hon visste att det skulle hända någonting, min lilla flicka. Hon ringer direkt till polisen och skriker, någon kidnappar min mamma. Och polisen kommer till huset, till oss. Och flickan, stackars flickan, sitter i polisbilen. De letar efter mig. Men äldre dotter och pappan kör mig till Sankt Göran. Och därifrån kör de mig till Karolinska.
Har du, alltså, är du vaken under den här tiden? Har du simmat av smärtan?
Svart. Alltså jag kände, jag kommer exakt ihåg när jag satt i bilen. Jag ser ingenting. Allting var totalt vit. Allting blev vitt. Jag fick syran i munnen, i halsen, i ögonen, hela kroppen. Och då fattade jag att han, det är han. Men jag vet inte om jag visste om det var syra eller inte. Jag kände bara att ansiktet rasar.
Ja.
Huden rasar. Men jag såg inte. Men Samira sa att det var svart. Det brändes. Det var bränt och sen blev svart. Jag har bilder från den tiden. De har tagit bilder. Mina barn, eller jag bad dem att ta bilder. Sen när jag såg, då såg jag att det var svart. Hela ansiktet var svart.
Men då är du på sjukhus på Sankt Göran.
Och sen från Sankt Göran, då körde de mig till Karolinska.
Till Karolinska.
Och där blev jag nedsövd. Men tyvärr, chocken var så stor. Att jag hade tappat minnen. Och jag kom inte ihåg vad det var. Jag visste vad jag var. Jag levde i en sådär overkligt värld. Jag såg människor som inte existerade.
Minns du när du vaknade, din första tanke?
När jag vaknar, du menar i början?
Alltså efter du har sövt ner dig?
Nej, men jag visste inte vad jag var.
Du visste ingenting?
Jag levde i ett hus och människor var så snälla. Ibland var jag på tåget och var helt naken. Av människor som försökte att tafsa på mig. Ibland såg jag, i alla mardrömmarna har jag kvar fortfarande. Jag har inte glömt någonting. Allting sitter här. Ibland satt jag i en bordellhus. Och det var en kvinna som skickade mig till olika män. Och jag grät. Jag sa, men jag vill inte prostituera mig. Jag är mamma. Jag har 3 barn. Jag vill inte bli så här behandlad. Och hon sa hela tiden, nej, men det här är sista, jag lovar, det här är sista. Och i det där bordellhuset doftade religion. Doftade, alltså jag hade henna på händerna. Och det var täckt av mattor. Och doftade typ, det finns en speciell doft i heliga städer. Det där doften kände jag. När jag satt i det här rummet.
Minns du hur länge det här pågick? Hur länge det var i det här typ drömstadiet eller vad man ska kalla det?
Det var då och då. Jag vet inte hur många gånger. Ibland såg jag att jag är fri i... Alltså jag har de här tankarna eller mardrömmarna. Jag var mycket hallucinerad av jättemycket mediciner också. Ibland drömde jag att jag är på några zigenare. Zigenare har en jättegammal historia i Iran. Vi tolkar att de är fria människor, de lever fri. De tog mig på händerna och sjöng och gick och sjöng i en jättevackert område. Och de sjöng att du är fri nu, att du är fri nu, att jag var fri.
Kände du dig fri sen när du vaknade upp?
Nej. Jag kände mig... Alltså jag visste inte vad har hänt med mitt ansikte. Och jag såg inte verkligheten. Jag trodde att någonstans... Jag levde i ett hus och jag sa hela tiden, varför har ni inga spegel här? Och jag hörde att sjuksköterskorna sa att ja, vi vet inte, de har tagit bort allting. Vi ska fixa det. Men det var inte, speglarna var på toaletten, fanns där vid handfatet. Men jag såg inte mig. Jag såg andra saker.
Men när började du ungefär förstå vad som hade hänt? När började du vakna till ordentligt? Mm.
Det tog ungefär en månad, mer eller mindre.
Och då var du på sjukhus hela tiden?
Ja, jag var på sjukhus i nästan 4 månader. Sen flyttades jag till en rehabilitering på Tekniska högskolan. Det var en rehabilitering där, rehabiliteringscenter där också. Jag bodde där också i en månad. Ja, fram till december låg jag på sjukhuset. September, oktober, november. Och inför jul kom jag hem. Eller januari var det.
Men när du väl började förstå vad som har hänt, vad var dina tankar då? När du började förstå att jag har fått syra i ansiktet och troligtvis min exman?
Jag kommer ihåg. Jag hade en väninna. Hon och hennes mamma kom och besökte mig. Hon bjöd mig på pizza. Och efter pizza jag gick för att tvätta händerna. Och då såg jag mig. Då såg jag mig i spegeln. Såg jag, alltså de hade rakat mitt hår. För att håret var mycket förstört här också. Inte bara det, de hade till och med transplanterat hud från håret, från huvudet till ansiktet. Då såg jag mig i spegeln.
Vad tänker du då?
Det var en kvinna. En kvinna med rakat hår. Det var en kvinna, ett helt annat ansikte. Alltså de hade lappat ihop ett ansikte som var fullt värre. Men jag såg henne. Jag såg den där kvinnan. Och det var jag.
Vad var tankarna då? När jag insåg att det här är jag. Det här är konsekvenserna av mitt mans beteende, eller exman.
Det var djup sorg.
Ni har just lyssnat på del 1 av 2 av Marias gripande historia. Hur tar hon sig vidare för det som har hänt henne? Hur ser framtiden ut för Maria? Dessa frågor och många, många fler får ni ta del av i avsnitt 2. Följ oss gärna på Brottsofferpoddens Instagram och Facebook. Har ni frågor eller funderingar? Har ni en historia ni själv vill förmedla eller känner någon som har en historia som behöver förmedla? Skriv gärna till oss på redaktionen@brottsofferpodden.com. Jag vill även tacka David som redigerade detta avsnittet, som är den nyaste medlemmen i Brottsofferpodden. Vi hörs snart igen. Tack så mycket. Mitt namn är Joakim Lindén.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.